Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hej och välkomna till Någonting om aktier med mig, Tim Hansson och Marcus Gedda. Under de senaste dagarna så har börsen varit väldigt orolig och mycket fokus har legat på den nya coronavirusvarianten Omikron. Nej, inte Omikron utan Omikron. Och vad man kan säga egentligen om det här som fått börsen att skaka, det är ju att investerare blir oroliga för att mer och mer nedstängningar kommer att leda till mindre mobilitet, mindre transaktioner i samhället. Helt enkelt att människor kommer att spendera mindre pengar, vilket i sin tur då ger avslag på börserna i form av aktienedgångar. Men det man bör beakta egentligen är att vi inte vet så mycket ännu om viruset. Vissa säger att den är mer smittsam. Vissa har till och med påstått att den kommer vara lite mildare än Delta-varianten. Men mitt tips till alla lyssnare är att ta det lugnt och avvakta tills mer fakta kommer in helt enkelt. Inom kort här så ska ni få lyssna på en intervju vi haft med Savelands vd Ludvig Pettersson. Men på grund av lite strul med vår teknik så försvann en del av inspelningen. Så jag tänkte bara först introducera bolaget så kommer ni få komma rakt in sen. Och Saveland, det är framförallt en investeringsplattform där investerare kan hitta olika typer av alternativa investeringar likt det som jag och Marcus pratade om i tidigare avsnitt. När man kan investera i exempelvis peer-to-peer-lån av olika slag. Det är lån på fastigheter med mera. Och så investerare går helt enkelt till den här investeringsplattformen där man kan sätta in pengar och leta upp olika typer av lån då. Och det som är viktigt att förstå är att Savelend tillhandahåller ju bara själva den här plattformen där dels långivare och dels låntagare kan liksom sammankopplas på sätt och vis då. Förutom den här investeringsplattformen så har de även en faktureringsplattform kan man säga. Alltså den heter Bilecta. Och det är ett helägt dotterbolag. Det erbjuder bland annat investeringar i krediter, finansieringslösningar mot slutkund samt betalningslösningar för företagskunder. Det är även ett systemlösning som automatiserar hela det här fakturaflödet när ett bolag eller en person vill ta betalt av en annan. Men det man också kan göra som är ganska bra som Ludvig pratade om också var att den kan hitta mycket fel också. Så exempelvis om ja, men en kund som har en elfaktura har råkat skriva in ett OCR-nummer fel på fakturan så använder de ett system för att förstå detta och ge mer tid till ekonomiavdelningarnas faktiska arbete som de vill utföra eller som de kan utföra, istället för att sitta och jobba med bankfiler i Excel, så kan det här automatiseras då en del av den här bokföringsprocessen då. Men med det här sagt så tror jag att vi ska helt enkelt introducera Ludvig Pettersson, och ni får hoppa rakt in här. Varsågoda.
Ludvig Pettersson, välkommen tillbaka kan jag säga.
Stort tack.
Ja, som jag berättade så fick vi lite strul med inspelningen här, så vi missade några minuter i början. Och Ludvig, som är så snäll, så har han valt att komma tillbaka här och berätta igen. Så Ludvig, vill du bara komma igång och berätta, vad är det SaveLend är för någonting egentligen?
Som lyssnare så hade jag ju funderat på vad för sjuka saker jag sa igår, så att IR-chefen liksom stoppar. Vi måste spela om rätt. Nej då. Det blir en cliffhanger. Nej, men skämt åsido, vad är SaveLend? SaveLend är ett fintechbolag som utgår från våra två egenbyggda plattformar. Dels vår investeringsplattform, eller sparplattform om man så vill, där vi låter investerare, precis som du och jag, investera och få avkastning. Och vi ser oss som ett komplement till aktier och fonder. Funnits sedan 2014, levererat en bra, stabil, riskjusterad avkastning. Sista 12 månaderna strax under 9% efter förluster och avgifter. Sen har vi också en faktureringsplattform som syftar till att hjälpa investeringsplattformen att få bra krediter. Och det här gör den genom att den sköter stora fakturaflöden. En del av de här fakturaflödena behöver finansieras. Då kan man klicka på sälj din faktura. Då skickas den till investeringsplattformen, finansieras och våra sparare eller investerare får avkastning på den helt enkelt.
Ja, och jag minns att du pratade någonting om det här med att du kunde automatisera vissa felfakturor och så vidare på den här fakturaplattformen. Att du hjälpte företag med den här plattformen. Hur fungerar det?
Ja, men precis. Alltså, alla bolag fakturerar ju i olika stor mängd och antal. Ju större du blir, och man kan säga att desto fler slutkunder som är konsumenter, så kommer du uppleva, trots att du säljer väldigt mycket, så kommer du få lägga väldigt mycket tid på det tråkiga administrativa. När kunderna betalar fel faktura, fel belopp, fel OCR, you name it. Och här har vi väldigt mycket smart logik för att underlätta för företagaren eller företaget att fokusera på det de faktiskt ska och sälja, och inte sitta och leta massa felbetalningar på banken.
Just ja. Och då tillåts de här ekonomiavdelningarna få mer tid över till annat då, helt enkelt. Att
det är, ja, men precis. Det är lite som att du kan sitta och göra intervjuer istället för att sitta och klippa, om man kunde automatisera det.
Exakt, ja. Det är lite outsourcing. Och investeringsplattformen, då är det alltså man går som användare och det är ett alternativt sätt för avkastning på sina pengar, helt enkelt.
Precis. Så det går ju tillbaka egentligen så som bankerna har fungerat i flera hundra år. Men vi tar bort banken som mellanhand och du blir del i kreditavtalet. Så du har exponeringen mot om bolag som har lånat pengar eller bolag som finansierar sin faktura eller konsumenter som delbetalar sitt köp.
Yes. Och vad för typer av investeringar eller krediter finns det på er plattform?
Du kan välja det själv. Så när du skapar konto, och just nu så får jag väl passa på att göra lite reklam, så har vi en insättningsbonus på 1%. Väldigt bra direktavkastning då. Gäller fram till sista december. Men där väljer du sen vilka typer av krediter du vill investera i. Om det är fakturaköp, konsumentkrediter, företagskrediter, fastighetskrediter eller inkassoportföljer.
Okej. Och hur stor del av omsättningen kommer från respektive av de här benen då?
Investeringsplattformen står för ungefär 75% av omsättningen och faktureringsplattformen 25%. Då.
Jag tror du det kommer se ut så framgent också, eller kommer det förändras? Eller?
Det vi kunde se i delårsrapporten för Q3, så växer faktureringsplattformen faktiskt snabbare. Visserligen från lite lägre siffror. Men skulle man dra ut den trendlinjen så att vid 2025, ja, men då kanske den står för 30-35% istället.
Och Ludvig, jag förstår då att factoringdelen, inte factoringdelen, men hantering av fakturor är någonting som måste ha kommit fram under tiden. Men vad kommer själva affärsidé från? Var det så att du hade en massa polare som behövde cash och så lånade du ut pengar sen gjorde en verksamhet av det? Var kommer idén ifrån?
Själva Savelend eller själva faktureringsdelen?
Savelend tänkte jag som i sin helhet.
Mm. Nej, men den kommer från att jag var egentligen ungdom och naiv och satte pengar på börsen 2008. Och visste inte vad jag höll på med. Och det vet jag inte om jag fortfarande gör visserligen. Men då backade jag 40% på typ 3-4 månader. Trots att jag hade alla liksom stabila svenska bolag. Och så ville jag hitta något annat sätt att placera pengarna. Så att de växer medan jag sover. Men inte till samma volatilitet. Och då hittade jag att det fanns krediter att investera i USA, UK. Men det fanns ingen som gjorde det på ett bra sätt i Sverige. Och då tänkte jag att då får jag väl göra det här själv helt enkelt.
Mm. Det är för det är ungefär rätt slogan, va? Tjäna pengar medan du sover.
Eller? Exakt. Eller snarare money shouldn't sleep.
Ja,
och det är en liten vink till att det ligger ju fruktansvärt där mängder pengar på svenska sparkonton till nollränta och nu inflation. Så att det är, ja, det minskar ju värde. Så där vill vi vara ett bra komplement och liksom lägga oss någonstans mellan sparkonto och aktier och fonder.
Mm. Och det är intressant. Vi har ju haft en liten podd i serie återkommande här med, om just alternativa investeringar. Mm. Så, men jag undrar lite bara, hur genereras själva avkastningen om man går till Savelend och använder investeringsplattformen?
Om vi kollar från investerarens perspektiv först, så är vi frågar alltid våra investerare, vad vill du ha för avkastning och vad vill du ha för risk? Sen så går vi ut och hittar investeringsmöjligheter till dem. Här skiljer vi oss ganska mycket från branschkollegorna. Men nåväl, om det då, en investerare kommer, sätter in pengar, det investeras i en företagskredit, då kommer ju räntan sen när företagaren betalar sin ränta. Och det här är vanligtvis månadsvis och ibland kvartalsvis. Så du har ett kassaflöde varje månad.
Ja, det är ju alltid trevligt. Och den lagerhålls inte, alltså ni håller inte den på Savelend-plattformen utan den kommer direkt ut till investeraren?
Ja, den kommer till Savelend-plattformen till ditt konto där. Så du har ett eget betalkonto. Okay. Och om du själv inte väljer att avsluta din investering, då återinvesteras den hela tiden. Så att du får maximal ränta på räntan.
Mm. Ja, och när man investerar via er plattform, är det flera lån då? Du sa att ni hittar lån åt varje enskild investerare. Så är det oftast ett lån eller?
Ja, säg så här, snittkunden har ungefär 50 000 kronor hos oss insatt. Och då har de 300 krediter i sin portfölj. Så man får en väldigt bra spridning och diversifiering då. Och det här sköts automatiskt via ett av våra verktyg som vi kallar Smart Invest.
Okej,
så det är mest ändå portföljer av lån liksom.
Precis, men det som är viktigt att tillägga är att du har din unika portfölj. Så skulle ni skapa konton samtidigt idag lika mycket så kommer ni ha olika lån. Och det är väldigt viktigt. Så vi är ingen fond utan du har liksom rak del i alla kreditavtal.
Okej, intressant. Men jag fattar som att är det även konsumentlån också? Är det företagslån och bostadslån och...
Inte bostadslån.
Nej.
Däremot lån till fastigheter. Men inte liksom sådana som du går för bolån 5,20 i ränta.
Nej.
Men så att den största delen av vår portfölj är fastighetskrediter. Det är en bra bit över 50%. Och sen så har vi lite fallande skala företagslån, konsumentkrediter, inkassoportföljer och fakturaköp.
När du säger fastighetskrediter, är det folk som använder fastigheter som pant eller är det byggnadskreditiv? Eller?
Det är både och. Det finns både hyresfastigheter där vi då har befintliga kassaflöden men det är också byggnadskreditiv där man ska bygga någonting.
Okej, okay. Så det är egentligen allt med fastighet som säkerhet då kan vi säga?
Ja, så kan vi säga.
Okej, okay. Nice.
Intressant. Men om vi går tillbaka till dig lite då, hur ser en genomsnittlig dag ut för dig när du går till jobbet?
En genomsnittlig dag, jag tror inte det finns någon sån. Det varierar, men hur jag vill att en dag ska se ut.
Ja.
Sen så händer det alltid saker.
Du ser så glad ut, vad kul att se.
Ja, men då går man väl upp någonstans vid 6. Du är på gymmet vid 6:30, kör någon timme. Käkar frukost, tömmer mejlen på kontoret från 9. Och sen är det liksom möten back to back 9 till 18 mer eller mindre.
Oj, okej. Okay. Jobbar hårt med bolaget.
Ja, men någonstans så blir det mycket korta möten. Och det blir kortare möten ju mer vi växer. För att man blir mer effektiv och man låter liksom de runt omkring en springa på sina bollar. Och man själv bara försöker öppna dörrar och liksom pusha alla bollar lite framåt hela tiden. Utan att bli liksom en roadblocker.
Asken, kul. Men okej, för du är grundare och majoritet storägare. Hur ser det ut? Har du medgrundare också? Eller? Och hur ser ägarsidan ut? Det är två frågor igen.
Ja, men just nu jag äger cirkus 20% fortfarande just nu. Sen så kom det in en, vi säger att han är medgrundare väldigt tidigt i Savelends historia.
Han är fortfarande aktiv och äger väl 7-8% per Wolf. Sen så operativt har vi en bit över 40% fortfarande kvar i bolaget, vilket är jäkligt skojigt. Och sen har ja, och de flesta anställda är med i optionsprogram eller har köpt aktier på ett eller annat sätt.
Kul, det är alltid kul att se. Det är framförallt alltså egentligen en stake på VDN som är allt över ja, 2% är ju egentligen bra, ska jag säga.
Ja, alltså 20% är väldigt bra. Det är jättebra, och det är faktiskt kul där, för du sa ju det förut när du pratade om kvartalsrapporterna, ju att du var lite nervös för rapporterna, för du har ju eget ägarskap liksom, och du vill ju prestera för aktieägarna, och det är just det här som vi pratade om, Marcus, att när man delar incitament med aktieägarna så får du ju ett annat driv liksom hos VD:n och företagsledaren, så det är jättekul att höra.
Sen så tycker jag där finns en nyans som ganska ofta missas, är blir det för stort ägande och för stor del av privatekonomin, så tror jag att man kommer ta suboptimala beslut. För då kanske du inte vågar ta den risken du behöver. Så att jag är helt fine med att där jag är alla mina andra innehav, om de säljer av lite grann. Så att man ska fortfarande se att det finns ju massa skäl att sälja, men bara ett att köpa, klassiska.
Just det,
ja. Men liksom, du ska alltid hålla koll på hur mycket säljer de. Säljer de 10% men de håller 90%, det verkar jäkligt dumt att inte sälja ut allt om du inte tror på bolaget. Mm. Så att jag tycker att det kan vara bra för ledningspersoner att de-riska caset för att de ska kunna ta bättre långsiktiga beslut också. Och ja, man måste få leva under tiden.
Ja, det är helt smart. Men jag vill gärna djupdyka in i lånen igen där och verkligen förstå. För att, alltså, vi som Tim nämnde, vi har haft med Sablen som ett jättebra alternativ, som en alternativ investering. Mm. Det vill säga egentligen ja, räntebärande lån helt enkelt, som det är väl ni gör peer-to-peer-sättet. Yep. Och vi hade 43% kom från fastigheter.
Drygt 50, jag tror nästan närmare 60 faktiskt.
Okej, okay. Men det är ju väldigt tryggt och fint. Vad så, vi hade bara vanliga blankolån eller rörelselån, som man kan kalla det.
Precis.
Var kommer själva räntorna ifrån? Och, alltså jag vill förstå mer så här risk-reward-tänket, för att ni har ändå en väldigt bra realränta, alltså den räntan som investeraren får ut är väldigt hög. Så min automatiska tanke blir att det måste vara väldigt riskfyllda lån.
Ja, vad är som är, what's the catch liksom?
Precis. Nej, men CMO, det här är vi väldigt transparenta med. Och i våra delårsrapporter redovisar vi som bruttoavkastning och kreditförluster. Och sen har vi då nettoavkastningen. Så att kreditförlusterna ligger någonstans kring 2%. Vilket är väldigt bra för den här typen av portfölj. Så att de... Vad ska man säga? Vi bedömer alla lån väldigt automatiskt, och på de allra största så har vi självklart vår kreditkommitté och kreditutskott som går igenom placeringarna. Så det är en väldigt rigorös process som tar tid. Och visst, vi hade kunnat vuxa mycket snabbare om vi hade tillåtit andra typer av lån. Men vi själva investerar alla på plattformen också. Så att vi är långsiktiga, har liksom det incitamentet. Men så räntan kommer ifrån konsumenter och företag som betalar räntan helt enkelt.
Men du har pengar själv i plattformen?
Absolut.
Nice.
Vad är det för mera ränta man får i snitt på sån här portfölj?
I sista 12 månaderna så ligger vi strax under 9% nu efter kreditförluster och efter avgifter.
Efter avgifter och efter...
Kreditförluster.
Mm. Okej. Okay. Intressant. Och när ni säger kreditförluster, just det, vad det är, det är defaultade lån då? Alltså lån som folk inte har förmåga att betala tillbaka?
Ja och nej. Det lite längre svaret där är det är sådana lån där det är konstaterad kreditförlust. Och det är då alltså att de antingen har gått i konkurs, alltid var avskrivet, eller att de har avlidit eller liksom flytt Sverige eller skuldsanering. Så, okay. Så att vi har väldigt hård definition på kreditförluster. Okay. Och det har att göra med avdragsrätten i skattelagen att göra.
Jag förstår. Men om man tänker så här, antagna eller presumtiva liksom,
konstaterade.
Hur ser det ut då?
Bra fråga, och det varierar väldigt mycket beroende på vilken kredittyp det är.
Ja.
Det har vi inte redovisat än, och jag skulle faktiskt ta lite siffror från huvudet om jag skulle gå in på de specifika delarna.
Mm.
Men det varierar både över tid och period på året.
Mm. Ja, okay.
Och du sa det att om ni har en kommitté som ser över lånen, och ni hade kunnat växa väldigt mycket fortare om det hade varit lite mer frispråk, om jag tolkade rätt.
Mm. Men så är det alltid.
Ja. Men hur ser pipen ut? Har ni mer folk som vill låna ut pengar med ränta, eller har ni mer folk som vill låna pengar?
Det är jätteintressant det där. Faktiskt, sen 2014 när vi startade då, så har vi alltid haft lite för mycket pengar, vilket alltid har varit bra, för då tackar vi inte nej till bra krediter. Nu i samband med IPO så körde vi en ganska stor kampanj och då fick vi in väldigt mycket kapital. Så då gick våran aktiveringsgrad eller investeringsgrad som vi kallar det ner och det låg på typ 80% i Q2. Sen nu under Q3 så fick vi jobba mer och vrida på rattarna och då kom vi upp till ungefär 90% och det är någonstans över 90% vi vill ligga långsiktigt. Så som investerare så ska man räkna med att inte alltid ha allting utlånat utan det varierar lite tid på månad och så vidare. Men det är också för att säkerställa att vi som bolag blir mer livskraftigt för att vi alltid kan ta de bra krediterna vi vill förmedla.
Mm. Mm. Intressant. Och du pratade lite här om att ni inte vill vara för frispråkiga eller köra för mycket. Liksom. Hur gör ni den här avvägningen mellan vilken lån som ni ska ta in och vilken lån ni inte ska ta in? Liksom? Är det någon räntesats?
Det är väldigt datadrivet. Där kan vi börja. Och sen så handlar det om vilken nettoavkastning vi vill leverera till våra investerare. Och det man ska tänka på att nettoavkastningen innebär att det finns någonting ovanför och någonting under. Så att nu när vi levererar 9% i genomsnitt så kommer några investerare ligga på 5-6 och några ligger på 11-12. Så det beror lite på mixen i portföljen och vilka inställningar de har gjort. Men överlag så är det att vi kommunicerar en målavkastning per kreditgivare. Och den måste vi se till hålls på det stora hela.
Är det blankolånen där som drar upp räntan eller?
Både och. De drar absolut upp den en del. Men även fastighetskrediterna ligger på 10-18% eller 10-19%.
Okej. Dyra lån alltså.
Ja, det är.
Men, allt handlar ju om vilken investering du gör på det. Det där är en ganska vanlig kommentar. Men de tjänar ju fortfarande väldigt bra pengar på sina projekt. Ja. Och det är en mycket smidigare process som är snabbare än bankernas. Så för dem så är det en ren liksom, matematikövning.
Ja. Just det, vi pratade om liknande då när jag hade den här SPP Nordic här. Faktiskt. Ja. Mm. Skulle ni säga att de är en konkurrent i det inom den här typen av...
Ja, det som är viktigt att säga där är att vi är ju liksom en investeringsplattform där vi samarbetar med olika kreditgivare. De skulle i teorin kunna vara koppla upp sig till vår plattform och finansiera sig. Så att vi har externa kreditgivare som hittar, externa och interna, som hittar kunderna och sköter kundkontakten.
Ja, okej, jag förstår. För jag tror SPP, de har ju också en plattform, men de vet ju mycket kunder själv att göra det som.
Yes.
Ja, så att, och via det här får du ju också en spridning som är väldigt trevlig. Där blir det ju projektbaserat. Liksom.
Ja, det SPP är ju mycket mer projekt. Liksom. Då är det ju investerare i en fastighet. Liksom. Mm.
Så att per automatik så blir det ju diversifiering. Mindre risk. Alltid trevligt.
Ja, det är bra. Precis så. Det är vår tanke. Och att investeraren inte ska behöva ta så mycket beslut själva. Utan de ska lita på spridningen i plattformen. Och det är vår styrka.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Men om vi går tillbaka till Saveland och som företag och som aktie, tänker jag så här, hur tjänar ni pengar och typ, varför liksom skalbarhet tror ni kan få? Liksom, vad finns det för lönsamhet för er som företag?
Vi har några olika intäktsströmmar. Bland annat från våra investerare så har vi en prestationsbaserad intjäning där vi tar betalt när de får sin ränta. Och där tar vi någonstans mellan 10 och tror jag som lägst nu 2,5% på serviceintäkten. Sen har vi också en andrahandsmarknad, så att har du investerat och vill komma ut i förtid så kan du sälja din kredit mot en avgift. Sen har vi förmedlingsavgifter till låntagare och till externa kreditgivare. Och på faktureringsplattformen så har vi tar oftast betalt per skickad faktura i faktureringsportalen helt enkelt.
Intressant. Men, så att om jag har fått en låneportfölj, investerat i en låneportfölj, så är det, säg 300 bolag, 50 000. Mm. Och så vill jag då, du skiter kanske. Sig på, ja precis, jag vill kanske ut de här 50 000.
Det är rea på börsen och du vill ut.
Ja, precis. Black Friday rea i Ivo, vet du. Så förra veckan.
Ja. Ja. Påminn mig inte om den.
Okej, okay, men okej, okay, hur går det till då? Då kommer jag till dig, Ludvig. Hej, hej, jag skulle vilja sälja mina lån. Mm. Då tar ni en liten peng då för det.
Yes, precis.
För vad är löptiden och sånt normalt sett? De här?
Det beror på vilken kredittyp du har. Det är väldigt mycket det beror på. Jag känner mig som jurist idag. Någonstans ligger snittdurationen på hela portföljen kring 9-10 månader. Så, okay. Så det är en ganska, men vi rekommenderar inte, men vi säger att 2 års horisont ska man i alla fall ha på sin placering hos oss. Det är inte ett sparkonto du ska ta in och ut. Och det är också därför vi har en avgift på andrahandsmarknaden. Det ska vara en snarare liksom nice to have och någon slags en safety-grej. Men det ska inte vara en självklarhet, utan det här ska vara en längre placering där du får ett kontinuerligt kassaflöde.
Ja, men det är alltid jävligt gött att veta att man kan, även om det inte är billigt så kan man ju liksom.
Exakt.
Så att, och det är värt rätt mycket, bara det.
Ja, det blir ju en likviditet liksom.
Ett säkerhet.
Ja. Det gör en nackdel när man köper väldigt små bolag, det kan vara likviditetspremie liksom.
Mm. En sak jag är väldigt intresserad av, Ludvig, det är korrelationen mellan hur efterfrågan på er plattform ser ut och korrelationen mellan aktiemarknaden. Det har inte funnits här superlänge, så att jag misstänker att, men jag misstänker ändå, du har ju koll på det om någon, om vi säger så då.
Mm.
Men vad ser du för folks tendenser att låna ut sina pengar till en fast ränta kontra att ha dem på aktiemarknaden? Har ni sett en tydlig någon trend där?
Ja, och nu får vi väl börja prata lite mer om magkänslan då vi inte har några konstaterade rapporter på det här.
Nej, kör magkänslan. Men min
magkänsla är att så fort börsen börjar vända ner och bli skakig så lyckas våra kampanjer mycket bättre. Och det här tror jag är lite någonstans övergående, för det har lite att göra med vilken typ av investerare vi riktar oss mot. Vi vill ju i första hand inte konkurrera med aktier och fonder, utan vi är ett komplement. Så det vi försöker aktivera våra kunders kapital från, det är sparkontorna. Men vi ser att det är lättare överlag att konvertera när det är lite liksom rubriker i Aftonbladet och Expressen att nu vänder det neråt.
Eller DI.
Ännu hellre.
De är duktiga på det.
Så det finns absolut en korrelation däremellan.
Okay. Det är ju väldigt rimlig korrelation för övrigt också. För att, alltså, jag har varit inne på samma tänk jag snackat med Tim här. Och jag är för exponerad mot aktiemarknaden. Jag måste skaffa något räntebärande. Så jag har liksom, en stabilitet i mitt sparande helt enkelt bara.
Så var gott.
Tim bara kollade med Marcus, skärp dig, köp ett billigt bolag bara. Jag
bara, vad fan är det du vill säga? Men ja, jag förstår ju syftet liksom.
Så att, men jag gillar tanken av en alternativ investering. Så att jag har faktiskt kollat på det här jäkligt mycket. Och jag har ju kollat på era konkurrenter och er. Jag har inte kommit till skott med någonting, om jag ska vara helt ärlig.
Men det är en insättningsbonus nu på 1% fram till december. Eller under december, det får köra.
Så där, ja. Och jag får jävligt bra yield från dig, va?
Exakt, 1% direktavkastning.
Ja,
smart. Men vi vänder på det här, du är ju en potentiell kund egentligen, Marcus. Vad är det som hindrar dig idag från att inte vilja, liksom, hur känner du? Är det att du inte har vetskap nog, eller att du förstår produkten riktigt?
De här frågorna jag ställde gällande liksom lånen, var räntan kommer ifrån, det är sådana frågor jag hade dykt upp tidigare. Ni är mer transparenta än en resterande aktör ute på marknaden, det måste jag hålla med om, absolut. Men det är just det här, vem fan vill betala så mycket ränta? Det är liksom den frågan jag släpper i mitt huvud typ.
Så, ja. Det är en superrelevant fråga, och det som är lite kul med oss att vi har de olika alternativen, så kanske man kan känna så på vissa av våra kredittyper. Men exempelvis fakturaköpen kan du ju klicka jobb enbart på fakturaköp. Och då är den kanske lite enklare att ta till sig innan man, om man inte kommer från skuldsidan så att säga. Mm. Så vi har en del investerare som bara investerar i fakturaköp. Vi har några som bara investerar i konsumentkredit för de upplever dem som säkrare. Så alltså, det som är lite härligt, vi har den här mixen och kan jobba med kunderna på lång sikt.
Mm. Och hur skiljer ni er? För det finns ju många, jag vet ju, Aros Capital, alltså vi har ju Collector. Jag tänker nischbankerna som är jävligt duktiga, Prioritet Finans som är jävligt duktiga på factoring just.
Ja, men den stora skillnaden är, återigen, vi vi har ju ingen, eller vi vill undvika egen balansräkning, så vi vill ge våra investerare avkastningen. Men framförallt så kommer vi från med nya tekniker och kan hålla ner kostnaderna på det sättet och administrera mycket större kapital per anställd eller antal fakturatransaktioner per anställd.
Mm. Nice edge för mig.
Det är intressant. Hur mycket, jag har lite annan för lite annorlunda fråga, men hur mycket använder ni av typ så här AI och maskininlärning för att analysera all datan och kreditvärdigheten hos de här potentiella fakturorna?
AI absolut noll. Ja. Och de flesta som säger att de gör det, de ljuger.
Det är ett buzzword, kom igen nu.
Ja, nej, men det är så här, så, ja, jag blir så less med den här buzzwords. Men machine learning, absolut, det använder vi en del, speciellt i kreditalgoritmerna.
Ja. Är det för att du är en sån fucking maskin då?
Alltså,
jag har faktiskt lovat våra kära lyssnare att det ska komma med i ett morsvits här, så att, det var dagens.
Ja, det var fan inte bra alltså.
Nej, jag förstår det, förstår det. Ja, vad gött. Nej, men alltså, jag gillar caset och liksom värderingen på bolaget. Jag tror ni ligger på runt 300 miljoner dagsläget, tror jag.
Hur mycket var, sorry?
I börsvärde, 300 miljoner.
Nej, lite drygt, knappt 400 tror jag. Beror lite på var kursen står.
Ja, lite off, Marcus. Du måste ju hänga med på fram börsskärmen.
Ja. Så att, men ni levererade ju faktiskt en väldigt fin kvartalsrapport. Så att,
Den är alltså, väldigt nöjd med.
Ja, och ni växer fort. Och det här med faktureringen var ju någonting jag inte kände till sen tidigare. Så att, det var en väldigt spännande edge faktiskt.
Ja, men där har vi ett fint kassaflöde kontinuerligt också, som gör att vi inte alltid behöver vara beroende. Om marknaden skulle gå åt något håll så har vi den att falla tillbaka på. Och den växer som sagt väldigt bra och väldigt stabilt.
Mm. Hur återinvesterar ni era pengar nu för tiden? Liksom? Vad satsar ni på? Vad är det kommande för Savelend?
Ja, vi har väldigt mycket. Det svåraste jobbet nu är egentligen prioritera bland alla liksom, tillväxtinitiativ vi har. Vi har lagt väldigt mycket tid och pengar i år på Finland. Vi förvärvade ett bolag här i september som vi tillträdde 1 oktober. Liksom Savelends motsvarighet fast i Finland kan man säga. Och det gjorde vi fick väldigt mycket data. Vi fick ett väldigt kompetent team som hade några nyckelpersoner som vi saknade och hade sökt för länge. Och framförallt så ger det oss tillgång till vårt första ordentliga euroland, eller med euro som valuta. Så att alla de här anpassningarna vi har gjort för Finland kan vi sen väldigt enkelt ta till nästa marknad, vilken det nu än blir.
Men ersätter ni deras plattform mer än egna då? Eller köpte ni kundstock? Liksom, eller funkar det?
Vi köpte rubbet kan man väl säga. Sen så är vi väldigt trygga i vår egen teknik. Så det är en pågående diskussion hur och när vi migrerar.
Ni ska migrera liksom?
Det är vår målsättning, yes.
Okej, okay. Kul. Ja, och vad kommer jag inte riktigt ihåg vad ni hade under management, alltså i form av kapital? Vad det,
vi gick ut Q3 med 415, vilket var upp från 230 året innan.
Oj, ja, det är en stor ökning av andelen.
Hur mycket har kommit sen noteringen?
Inte, ja, en hel del såklart. Jag tror att det är, kan det vara 50 miljoner och sånt kanske.
Ja, ah, kul. Cool. Och vad får ni för procentsats på den förvaltningskapitalet? Ungefär liksom snitt.
Kring 15 öre kan vi säga. Och per det är ett per krona.
Okay.
Det är ett av de nyckeltalen som vi följer och redovisar. Och sen så har vi på fakturaplattformen så hur mycket tjänar vi per skickad eller hanterad faktura. Och där ligger vi strax över 6 kronor.
Du säger alltså att det är fakturadelen som växer fortast. Hur snabbt växer den?
Den växer, ja, båda växer ju liksom snabbt. Det kan man väl säga. Och det, så ska det fortsätta liksom.
Snabbt samma.
Ja, exakt så. Så jag tror att vi växte year on year från 2,7 miljoner till 4,2 ungefär.
Okej.
Okay. På fakturaplattformen. Och sen till det så har vi också lite intäkter på inkassodelen av det hela. För det är också värt att nämna att vi har det fina med oss att vi har hela kretsloppet in-house. Allting från liksom kreditbedömning, skicka faktura och de kunder som blir sena kan vi administrera inom gruppen. Vilket såklart ger mer data och en bättre kundupplevelse också.
Hur många är ni internt för att hantera dem?
Vi 60, lite styrt just nu.
Ja, det är nice. Och du har startat detta sedan, du startade 2008?
Nej, 2014. Jag fick idén 2008 när jag förlorade massa pengar.
Okej. Okay. Ja, men det är jäkligt bra jobbat, måste jag säga.
Ja, det var fort. Mm. Kul. Att det är kul med entreprenörer som ja, kör hårt.
Precis. Sen vi har ju noteringen, och vi som vi nämnde lite tidigare, vi kom i kontakt egentligen då via att vi hade Hans här som gäst. Mm. Men du känner honom lite halvt, ni är kompisar.
Ja, han bjöd ut mig på en lunchdate faktiskt när jag arbetade i Enlabs, eller Nordic Leisure kanske var då, den styrelsen i alla fall. Precis. Så vi blev inbjuden på en trevlig lunch på Teatergrillen.
Nice. Nej, men det var väl en lyckosam affär, right?
Det blev den till slut. Och det var skönt att jag inte satt i styrelsen när budet, det ordentliga budet kom, för då kunde vi kriga från utsidan och se till att få ett bra värde på bolaget.
Just det. Ja, nu minns jag. Det var därför jag tänkte, jag kände igen. Jag vet, du var mycket på Twitter, men det var ju där med Enlab som du var väldigt aktuell egentligen när ni stoppade budet.
Mm. Kul. Spännande resa.
Får du prata om något mer case du har i din portfölj privat? Eller?
Ja, men det finns inga problem. Jag har både en hel del noterat och en del onoterat. Så kan man väl säga.
Vad är det största noterade bolaget du har då?
Största noterade brukar vara Evolution. Evolution och Catella.
En i sektorn. Oj, Catella, intressant. Egentligen har jag tagit upp någon gång i podden. Jag har faktiskt funderat om att ta ett avsnitt om det.
Det får du gärna göra. Och där har jag skalat ner lite nu för att fylla på Evolution. Får vi se om det var smart eller inte om ett år.
Mm. Okej. Okay. Ja, Catella, det är typ... De är ju... Vad ska jag säga, de har ju fastighets... Inte förvaltning, men de har ju den här tjänsten. Man kan investera i fastigheter väl.
Precis, så de har ju lite fond, för att göra enkelt, som lite fondstruktur. De kommer från en väldigt komplicerad struktur som de har försökt renodla nu i några år.
Det har tagit
alldeles för lång tid med liksom bankverksamheter och grejer. Så att, men nu tycker jag med skönja att vi går åt rätt håll. Och att liksom, de parametrarna som jag följer känns bra. Så det är liksom långsiktigt innehav som är tryggt. Mm. Men där det inte kommer förmodligen hända supermycket på kort tid, och därför skiftar jag över lite nu till Evo.
Ja, jag köper det. Men i alla fall, det som är intressant med dem är att de har ju massa dolda tillgångar på balansräkningen. Bland annat har de ett projekt i Danmark. Det är studentbostäder. Och om man kollar typ på liknande, och de har inte så högt, de har inte uppskrivit upp det så mycket på balansräkningen, men om du kollar på liknande transaktioner i sektorn liksom, så skulle det kunna värderas typ dubbelt högt eller någonting. Så där. Bolaget är typ värt, vad är det värt idag, 2 miljarder eller vad?
Ja, lite styrt va?
Ja. Mm. Och det här kan vara värt typ 1 miljard någonting, beroende på, jag har inte exakt koll på siffrorna.
Nej, men det är mycket sådana här små saker som dels ganska dåliga på att synliggöra sina värden, och en trasslig historik. Och det gör att många håller sig undan, för att det blir mycket svårare att helt enkelt följa. Så jag tror att det mycket kommer hända. Det har mycket har hänt, men jag tror att nästa år blir väldigt spännande också.
Ja, det är superintressant. Alltså.
Det är en fördel och en nackdel det där med att inte vara transparent.
Precis. Ja, det är ju bra för den som är vetgirig och verkligen gottar sig in. Liksom. Det kan lite edge, men samtidigt är det ju sämre för resten av börsen. Liksom.
Men det gör ju också att det kan ta längre tid innan det får liksom ett rättvist värde.
Ja, det här tar ju långt. Jag minns ju att jag snackade om att avlita banken typ 2018 kanske. Yep. Och nu har man även avlitat en fonddelen har också. Och fortfarande inte har den här stora uppredningen kommit ännu. Men det är intressant, Vi kanske ska inte för mycket på det. Men det är tips till de potentiella lyssnare om ni vill ha ett case i alla fall.
Mm.
Ska vi ta vårt slutsegment eller?
Jag tror det är dags.
Ja.
Då är frågan här, Ludvig, har du lyssnat på några avsnitt?
Inte på slutet.
Nej. Nej, men vi har ju ett återkommande segment i våran podd som vi kallar för veckans volley. Där vi försöker sätta varandra på pottkanten och fråga om de har någon spaning eller någon aktuell take eller något kul om de har att berätta helt enkelt.
Jag skulle säga, det jag hade kunnat sagt, mina onoterade investeringar, så är det den absolut roligaste quarter som växer som tusan.
Ja, det går jättebra fram ju. Mm.
Så att det är superkul och superduktiga killar bakom, så att jag själv känner mig gammal och trög när man ser deras energi och hur snabbt de springer.
Oj.
Och du startade Savelend 2014, låt oss bara åter
påminnas om det. Ja, vad kul. Hur kom du i kontakt med dem då?
Via Twitter faktiskt. En av grundarna skrev och frågade, han är jäkligt smart, Sami. Och så skrev han och frågade, vad tycker du om det här? Och jag, det är typ det bästa jag har sett. Vi tar en kaffe och sen så tog jag 10% i sittande möte typ.
Vad gött. Och för att förtydliga, så quarter är alltså en form av... investerarrelationsappen, tänker där man vill förenkla för investerare att ta del av information liksom. Så framförallt är de kända för att de har conference calls.
Mm. Spotify för delårsrapporter.
Ja, precis. Och vi brukar, och det är gratis.
Yes. Vi har faktiskt rekat dem flera gånger innan.
Ja, så att, vi är stora fans av Quarter.
Ja, det är nice. Men jag har en sak bara nu nämner med Quarter som jag har inte förstått riktigt. Men hur kommer intäktsmodellen se ut? Jag fattar inte hur man ska tjäna pengar på detta.
B2B.
Det är till företagen.
Ja.
Data eller?
Så det är så skulle jag i alla fall strukturera det. Nu är inte jag inne i det strategiska i det. Men jag tror att konsumentmarknaden ska man låta. Man bygger upp ett stort konsumentflöde. Eller konsumentanvändare. Och sen så om bolag lägger upp IR-information eller liknande. Så konkurrerar man ju med de som gör det idag. Och där har jag själv nu upphandlat en del. Och man ser att det inte är så jäkla bra kanske. Nej. Så att det finns mycket att göra. Men absolut, ja, det är B2B på
sig. Jag tror faktiskt att jag snackade med Fredrik här som jobbar på Finnwire. Jag jobbar ju på Finnwire som börsupporter.
Jag tänkte precis säga det innan du trampar för många på tårna.
Nej, alltså, jag skulle inte säga att det är en konkurrent. Utan det är faktiskt, jag tror fattat som att de pratade om att köpa in nyheter på Finnwire också. Ah, det skulle kunna ha. Jo, man kan ha mycket information. Liksom. Mm. Du kan ha pressmeddelanden av Finnwire-nyheter exempelvis. Så att möjligt, jag tror. Mm. Det kan vara kul.
Ni gör ju faktiskt jäkla bra, tror
jag. Vi försöker i alla fall.
Ja. Ja, jag tror vi körde våran IPO-film via Eva.
Ja, det är säkert. Jag jobbar ju inte på mediedelen, men det stämmer säkert. Jag har inte helt koll. De är jätteviktiga. Mm. Okej, men kul liksom, take eller spaning. Det är Quarter. Superhet app. Alltså. Jag har sett att den växer tusan när den började till USA.
Mm. Så att, snyggt namn också.
Ja. Jag har också en liten grej som jag har tänkt på. Ja, men Magdalena Andersson... kom nyligen och blev kastad ut ur riksdagen, eller inte kastad ut, men hon avgick ju, och sen så har hon kommit tillbaka nu med en helledd socialdemokratisk regering. Och då märkte ju att, vad hette han nu? Ska vi se vad hette. Det var näringslivsministern, Karl-Petter Thorwaldsson. Han kom ju typ direkt från SSAB.
Så var det ju. Ja, just det.
Och han pratade ju också, dels pratade han om det här att han ska öppna, han var väldigt gruvpositiv. Öppna med gruvor liksom. Så det kanske kan bli aktuellt för gruvbolag, jag vet inte.
Beowulf Mining, hallå?
Beowulf, de gick jättebra idag.
De har ju sökt fan gruvtillstånd.
Nej, det är kallakt det här. Sen
jag börjar på börsen.
Ja, så man kan kolla lite på gruvbolagen och det kan vara bra. Men i och med att han har ganska bra koppling till SSAB. Så vet inte om det kanske är något bra beslut för någonting. Men det är värt att ha koll på i alla fall den sektorn.
Lätt att bli partisk, även om man inte märker.
Ja. Vad har jag med? Just det, jag märkte en rolig grej. Det här, jag såg idag bara så såg jag att Global Foundries har gått till börsen nyligen för bara en månad sedan. Och det är alltså halvledarbolaget AMDs gamla avknoppning. Alltså AMD, just nu så de designar ju bara chip, men innan hade de också in-house tillverkning, men de avknoppade det för 10 år sedan någonting. Och så nyligen gick de till börsen och hade jättefin rapport igår. Och det som är intressant med dem är att de är en av få halvledartillverkare som faktiskt har verksamhet i Europa.
Oh.
Det är väldigt mycket koncentrerat i Taiwan och till Asien och även lite i USA, men det är inte så mycket mer i Europa. Och jag tror faktiskt att EU kommer vilja, de har pratat mycket om detta också, att EU vill ju ha mycket regional tillverkning. Så jag tror nog att det kan komma mycket potentiella bidragspengar till dem liksom, för att utveckla och expandera den lokala verksamheten. Så jag tycker att Global Foundries är ett bolag som man borde ha koll på.
Ja, det trendar ju, alla trender ser ju PQ åt det hållet. Mm. Så att, ja, det är ballt. Och så konkurrerar de ju med, jag tror, Taiwan Semiconductors. Det är ju världens tredje största bolag som ingen känner till.
Är de så stora?
Nej. Jo, de är så stora.
Nej, de är inte så stora. Nej.
Jo, alltså, finns det inte tillräckligt mycket spännande bolag här i Sverige och Norden att hålla koll på? Det låter ju väldigt exotiskt och avlägset.
Ah, så att, man måste diversifiera sig också lite geografiskt.
Ja, så
jag tycker om en del europeiska microcaps, men det är bara jag. Mm. Kul i alla fall. Ah, jag ska inte gå vidare på det.
Du har kört typ 3 veckans boll.
Ja, det är mycket. Jag ska vara tyst.
Ja. Ludvig, vi vill tacka dig så hemskt mycket. Jättekul att få en riktig inblick i Sablent som jag i alla fall har kollat på. Jag tror till du också.
Ja, supernice. Alltså. Vi är verkligen tacksamma att du ville komma.
Tack själva.
Så att, det är ett fantastiskt intryck. Så att,
ja, det är jättebra.
Ja, vi vill bara önska er en fortsatt trevlig vecka, Ludvig, så får det vara så gott.
Detsamma.
Ja, och så ska vi tacka våra lyssnare såklart. Tack för att ni lyssnar.
Självklart.
Och vi kommer med inspel, så är det såklart att ni kan nå oss via Instagram och Twitter och Gmail.
nantingomaktier@gmail.com. Och våra sociala medier är nantingomaktier.
Precis, vi vill jättegärna ha så mycket input som möjligt. Och med det sagt, kom ihåg att allting du säger i den här podden inte ska ses som en rekommendation. Och utgå alltid från din egen analys.
Snyggt.
Kör.
Nej. Bra, tack så mycket.
Hej då. Ha en fantastisk vecka.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.